Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, välkomna tillbaka. Nu har vi ett nytt avsnitt på gång och hur mår du, Daud?
Jag mår jättebra. Hur mår du, Alfons?
Men jag mår toppen. Eller? Det gör jag inte. Jag mår ganska neutralt och har lite jobbångest.
Ja, okej. Men, det tillhör ju.
Ja, det gör det. Så det är normalt då? Ja, är jag okej? Okay. Mm. Ja, bra.
Vi har en ny gäst idag. Ja. En ny patient som vi har kallat.
Vem har du kallat?
Vi har kallat Simon Gärdenfors. Välkommen.
Tack så mycket.
Drumroll.
Eller hur? Hur känns det att vara här, Simon?
Ja, men det känns bra. En fin miljö. Ni har dukat upp lite tilltugg och jag har fått lite vin. Och, det känns jättebra.
Ja, precis. Förutsättningarna är på topp.
Liksom. Ja, ja. Nej, men jag trivs i rummet.
Ja. Oh, vad härligt.
Vad bra.
Välkommen.
Rätt temperatur.
Ja, det är bra. Vi har varit noggrann med temperaturen. Det är väldigt viktigt.
Ja, men jag var i en replokal häromdagen där det var lite för kallt. Jag märkte att det påverkade mitt humör ganska mycket.
Hur blir du då?
Ja, men lite mer lättirriterad. Min flickvän var så här, har det hänt någonting? Är det någonting vi måste prata om? Nej, det är nog bara att det är lite kallt.
Jävligt känslig.
Ja.
Jag
har blivit kallad prinsessan på ärten. Många gånger. Alltså jag har lite så här, jag är lite bekväm av mig. Om det är något som är lite irriterande så påverkar det mig mycket.
Ja, men jag får en känsla av att så här, om du skulle torska för spionage eller någonting för ett land. Jag är inkallad på något förhörsrum. Där du också skulle kunna säga så. Ja, men jag trivs bra. Det är varmt. Och det...
Ja, faktiskt. Jag också det. Man skulle tro så här, nu är han jävligt pressad.
Ja, exakt.
Men nej, och bara... så blir det så här, irriterande nog, inte ett dugg.
Nej, just det. Simon går fram och bara justerar termostaten. Och så...
Nu är det bra.
Nu är det bra. Nu kör vi. Okej, men jag tänker att du har ju fått ett lite en så här intro på vad vi gör här. Så jag tänker att vi kör igång.
Det kan vi göra.
Ja. Då tänkte jag be dig börja berätta lite grann om men din uppväxt. Lite grann kortfattat och hur du liksom... Vem är du från att du föddes fram tills idag? Vad hände?
Och hur lång tid har jag på mig?
Jag kör.
Du får säga, nu börjar det ta för lång tid.
Ja, precis.
Så jävla gammal är du ju inte ändå. Simon.
Jag är 41 och ett halvt. Hur gammal? Du var 55.
Ja, jag blir 55 här i februari, alldeles strax.
Och du är...
37.
37, okej. Okay. Jag ligger någonstans emellan då. Men jag är född 1978 i Skåne. En liten sovstad mellan Malmö och Lund som heter Järup. Av... ganska akademiska föräldrar. Min pappa är professor i kognitionsvetenskap. Och min mamma, hon jobbade då med programmering och projektledning inom så här systemvetenskap och sånt där. Och på min mammas sida är judisk. Så det har väl liksom präglat lite grann en sorts liksom utanförskap, speciellt i Järup där jag växte upp. Där fanns kanske en annan familj med ungefär samma liksom, där en judisk förälder liksom. Det var liksom ganska akademiskt i hemmet liksom. Det pratades mycket om logik och mattefrågor och sånt där. Det var
akademiska drifter. Mm,
och mina syskon var också, de var lite mer inne på den biten liksom. Mm. Jag kände mig som den i familjen som var minst intresserad av logik och matematik och kanske, alltså filosofi och sådär, där kanske lite mer, de var nog lite mer naturvetenskapliga, medan jag kanske hade lite mer humanistiska och konstnärliga intressen. Mm. Liksom. Jag var nog den i familjen som var mest kreativ på det här traditionella sättet, som att teckna och skriva berättelser och sånt kanske. Så det började jag ganska tidigt med.
Vad var det för åldersskillnad mellan dig och dina syskon?
Min storebror är 2 år äldre och min lilla syster är 5 år yngre. Mm. Så jag är ju då mellanbarn. Mm. Och liksom uppväxten var ju rätt mycket lillebror då, liksom, fram tills jag var 5. Sen så har jag en halvbrorsa som är 23 år yngre. Mm. Jag blev skilsmässobarn vid 23 år. 3-årsåld. Ja.
Trauma.
Ja. Sent.
Ja, det är ganska sent. Ja. Mm, ska vi gå in djupare på uppväxten?
Ja, du kan berätta lite om vad du... Vi har ju etablerat i alla fall att du var mer konstnärlig, mer estetiskt lagd kanske än dina syskon. Vad gjorde du på din fria tid då när du inte gick i skolan? Och hur långt?
Jag tecknade mycket serier som barn. Var väldigt intresserad av tecknade serier. Tecknade egna. Läste rätt mycket serier. Jag var ganska nördig. Liksom, hade väldigt mycket nördiga intressen. Alltså, gillade att spela Commodore 64 och sådär. Men jag var nog ändå ganska social. Jag var inte speciellt blyg. Sådär. Men jag hängde ganska mycket i de kretsarna med nördar mer än liksom sportkillarna. Jag var väl kanske den i min familj av barnen som var mest atletisk. Mm. Jag kunde ändå liksom springa hyfsat snabbt och sådär. Men i skolan och så var jag mer av hängde med nördgänget. Jag kände mig aldrig mobbad, alltså, i alla fall inte under någon längre period. Det kanske var några dagar jag tyckte att några hade varit taskiga mot mig eller sådär. Liksom. Men i efterhand har jag nog haft mer så här dåligt samvete att jag själv varit taskig mot folk än tvärtom. Mm.
I vilka sammanhang då? Kan du minnas det?
Ja, nej, men jag alltså på det sättet som man som komiker idag roastar varandra liksom. Mm. Säger taskiga grejer om folks utseende eller någonting sånt där. Mm. Som var jag ju redan som barn. Alltså rätades väldigt mycket och var rätt rå liksom.
Ohämmad.
Ja, jo. Det var jag nu. Jag var också väldigt oförsiktig som barn. Nu som vuxen har jag blivit ganska försiktig. Mm. Alltså så här, i alla fall fysiskt. Mm. Kanske psykiskt oförsiktig. men alltså så här, jag gillar inte att skada mig. Jag är ganska bekväm. Ja. Men som barn så skadade jag mig rätt ofta. Jag har gått på kryckor 4 gånger. Var faktiskt ganska ohämmad. Jag var någon incident när jag var... Ja, men kanske var 8 år. Jag var med en kompis på ett hotell. Och vi hade en tävling om liksom, eller han sa så här, jag kan hoppa från 3 trappsteg i trappan liksom. Och så sa jag, så höjde väl vid 4 och 5 och sen bara gick upp högst upp i trappan, kastade mig ut och landade och fick en spricka i foten. Jag fick gipsa och gå på kryckor.
Men du vann, det var du som hoppade högst.
Ja, det... Det kan man kanske säga.
Men du var tävlingsinriktad, alltså om man tänker så. Du var sportig, men kanske inte på det sättet att man...
Nej, men jag är lite tävlingsinriktad, och har jag nog alltid varit.
Var du rå, så här, om man tänker, när vi pratar om det här med att roasta kanske personer i din närhet, var du lika rå mot dina syskon?
Ja, det var jag. Alltså speciellt mot min lilla syster. Men kanske också, min storebrorsa var ju kanske lite svårare att komma åt liksom.
Just det.
Men jag var nog rätt taskig ibland där också.
Mm. Men kunde du få dåligt samvete efteråt ändå?
Jag har fått det mycket mer när jag tänker tillbaks i vuxen ålder på hur jag var som barn. Då får jag mycket mer dåligt samvete än vad jag fick när jag var som barn. Jag tror inte min empati utvecklades fullt förrän ganska sent. Eller så hade en ganska svag empati. Inte empatilös, men den var lite slö.
Vet du om det är någonting som har väckt den här empatin? Alltså, vet du om det är någon viss punkt eller någonting som har hänt under ditt liv som har gjort att du har blivit mer empatisk? Eller är det något som har bara vuxit fram?
Jag tror bara det har vuxit fram. Jag har inte full koll på det, men jag har hört att liksom empatin till fullt utvecklas ganska sent i livet.
Mm.
Men jag vet inte exakt när. Mm. Men det är ingenting som jag så medvetet har gått in för. Jag nog tyckte det var ganska kul också att vara lite rå.
Mm.
Alltså att jag har rätt rå humor och kan tycka kan tycka att en cynisk inställning är ganska rolig.
Mm. Fick du några mothugg på den här cyniska inställningen då? Alltså att folk sa elaka saker tillbaka?
Jo, det gjorde väl folk. Och det var väl också att lärare och föräldrar och dagispersonal och sånt tog upp det med mig och skällde på mig och var arg på mig för att jag hade varit taskig mot folk. Liksom.
Mm. Hur förklarar du det då?
Hur jag förklarade som barn varför jag hade gjort det?
Mm.
Jag tror inte jag var så bra på att förklara det.
Mm.
Jag tror mest jag försökte komma undan.
Mm.
Alltså så här.
Mm.
Försökte skylla ifrån mig kanske.
Mm. Okej. Om vi pratar om depressioner.
Mm.
Eller ångesttillstånd. Eller liksom svårare. Nedsatt funktion i hela Simon. Om man säger så här, rent psykiskt. Har du haft någon sån period i ditt liv där du har varit påtagligt nedstämd eller deprimerad större delen av dagen?
Jo, absolut. Jag har haft två rätt allvarliga depressioner.
Mm.
Men det var länge sedan. Det var när jag var kanske... Den första kom nog när jag var kanske 18-19, tror jag.
Mm.
Och sen så var det ett uppehåll. Och sen kom den tillbaks när jag kanske var 20 ungefär.
Mm.
Och då hade jag... Jag vet inte om det varade ett halvår var liksom.
Mm.
Men det var djupa depressioner.
Vet du om det var någonting som utlöste de här depressionerna? Eller?
Ja, det är svårt att säga. Men det kom, jag tror det kan ha haft jag. Det var en av mina bästa kompisar som dog.
Mm.
Men det var liksom inte direkt då. Jag blev inte deprimerad direkt. Det var kanske ett år efter som det hände. Och det... Det vet jag inte hur mycket sammankopplat det är. Det är många i den åldern som blir deprimerade har jag märkt liksom, i alla fall att det är kanske en svår ålder.
Mm.
Sen har jag väl haft mått dåligt och så. Jag kommer ihåg när vi skulle flytta från Järup där jag växte upp till Lund. Och då var jag så här också moderat. Alltså jag har nog haft så här perioder jag mått rätt dåligt sen barnsben liksom. Mm. Jag vet, och det, då kanske jag kopplade ihop det med den här flytten liksom, och andra saker. Sen så även i vuxen ålder så har jag mått dåligt. Jag blev påverkad också av vinterhalvåret, alltså mörker och sådär. Så men på senare, det har nog blivit bättre på senare tid. Nu, alltså det har varit perioder även i vuxen ålder som jag vet så här, men nu är det mörkt ute och jag tycker att livet är rätt pissigt liksom för tillfället och att det är så här, att jag kanske till och med har så här, haft självmordsfantasier, inte liksom planer eller tankar på det, men att jag vet så här, men jag vet att det här kommer gå över när det börjar bli ljust ute eller när jag åker utomlands till soligare ställen så mår jag mycket bättre.
Just det.
Och på senare tid, det har väl att göra med då också att jag har tjänat mer pengar på sista tiden, så då har jag haft råd att åka till soligare ställen under när det är mörkt.
Mm.
Så det har ju nog hjälpt mig mycket också.
Det har jag liksom hittat ett sätt att hantera det på. Det blir svårare att hantera det på kanske när man är yngre och inte heller har några resurser.
Ja, jo, alltså, visst.
Och inte är färdig vuxen.
Men då när jag hade mina värsta depressioner, då hjälpte det inte liksom att åka utomlands. Jag var på någon semester då också med mina föräldrar, men det gjorde inte saken bättre.
Nej, det gjorde inte det.
Nej.
Men, åt du några läkemedel någon gång under dina depressioner?
Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort.
Nej? Så de har bara själv läkt?
Liksom. Ja, det har de gjort. Alltså, ja. Jag kommer ihåg att när jag hade, då var jag 20 tror jag, när jag var som, mådde som sämst. Och då tog min mamma med mig, eller hon sa liksom, hon hade märkt att jag hade varit deprimerad. Jag hade ju berättat det också liksom. Men det, och då så jag vet inte hon... Jag kan inte termerna psykiater, psykolog, någonting sånt skulle hon liksom boka en tid hos.
Mm.
Det enda jag kommer ihåg då var att jag fick en tid. Det var extremt kort. Det var liksom ingen analys som vi håller på med nu. Det var bara, han sa i stort sett så här, ja, du mår dåligt. Så här, ja, är det värre när det liksom höst och vinter och så här, jo det är värre, men nu har det varit dåligt väldigt länge liksom. Det har varit jobbigt.
Hur gammal var du här? Förlåt att du avbryter.
Jag tror jag var 20.
Ja.
Kan ha varit 19. Nej, jag hade nog fyllt 20.
Mm.
Och då så sa den här, vad han nu var. Psykolog, läkare, psykiater, jag kommer inte ihåg. Men han sa så här, ja, antingen så kan du få liksom antidepressivt utskrivet, eller så kan du testa med så här ljusterapirum. Mm. Och då, jag visste inte så mycket om psykofarmaka och sånt. Jag kände mig lite, jag sa, ja, men jag testar med ljusterapirum. Mm. Och så gick jag dit en gång. Men jag kommer ihåg att jag bara mådde så ännu sämre av att komma dit. För det var så här, man gick dit och så gick jag ner i ett rum där det satt massa deprimerade människor. Och jag kände bara så här, har jag blivit en del i det här gänget nu?
Det blir lite jökbo-känsla.
Ja, jo. Ja. Och jag mådde verkligen sämre. Mm. Men sen, så jag gick inte dit flera gånger. Men sen så tror jag att det började gå över av sig själv då också. Det blev liksom, det blev kanske min situation med kompisar och sånt blev bättre.
Just det.
Just då så hade jag inte så mycket kompisar heller. Det hade varit liksom lite olika konflikter och typ folk som hade flyttat utomlands och sådär.
Mm.
Så det påverkade mig också.
Mm. För omständigheterna, allt runt omkring liksom. Mm. Okej. Okay. Så under de här, om man säger alla de här depressionerna då, skulle du vilja säga att du hade, och vi tänker på olika symptom som man kan få, att du pratar eller rör dig långsammare än vanligt? Är det någonting som du känner igen dig själv i?
Under de här depressionerna?
Ja.
Jag pratar rätt långsamt.
Det gör du ju så.
Jag tror inte jag pratade långsamt. Jag pratade nog mindre. Jag skämtade mindre. Och jag var mer tystlåten under de perioderna.
Mm.
Men själva hastigheten på rösten vet jag inte om den var ännu långsammare.
Okej. Känna sig trött eller kraftlös varje dag?
Ja, det gjorde jag ju under den perioden.
Mm. Hur var det med sömnen?
Jag sov mycket, kommer jag ihåg. Ja, det var ju rätt mycket för att undvika den vakna tiden som var jobbigast också.
Mm. Mm.
Så jag kommer ihåg att jag la mig tidigt och försökte sova så länge som möjligt.
Just det. Mm. Okej. Och beslutsfattningsförmågan, tycker du att den var den också?
Nej, den var svag
under
den perioden.
Mm. Just det, men du hade självmordsfantasier.
Ja, under de perioderna hade jag nog alltså självmordsfantasier så att man tänker så här bara det har jag haft även efter de perioderna. Mm. Alltså kanske även när jag var i 30-årsåldern så här, så kan man bara så här, fy fan, nu hade det varit skönt att bara skjuta sig i huvudet liksom. Mm. Men det var då hade jag liksom inga men det var inga allvarliga tankar då, men då när jag var 20 och som mest deprimerad, då var det nog mer alltså så här, vad som skulle kallas självmordstankar. Liksom. Mm. Att jag ändå, inte för att jag hade några så här direkta planer, men jag tänkte ganska mycket på självmord då. Att, så här, att det skulle vara skönt.
Mm. Mm. När var din senaste depressiva episod?
Det är frågan är vad som räknas som en depressiv period. Men kanske alltså runt så här 2010-2011 så jag för mig att jag hade en sån period under vintern när jag ändå liksom inte tyckte att allting kändes helt okej. Okay. Mm. Och att jag kanske hade lite så här inte speciellt allvarliga självmordsfantasier. Mm. Liksom. Mm. Men sen så har jag ju liksom svackor även nu ibland, men som varar ganska kort tid.
Mm.
Och det kan ju bero på så här, kanske ett förhållande som tagit slut, ja, eller när det är vinter eller någonting, ja, men när någonting jobbigt har hänt eller så här. Och sen har ju alla dåliga dagar och sånt där man är dåligt humör. Men,
just det. Men så att det går över inom några dagar eller kanske någon vecka eller två.
Ja, det kan det absolut göra. Mm.
Okay.
Eller ännu snabbare än så.
Är det snabbare än så? Ja, just det. Har ni pratat någonting hemma? Som jag tänker med du och dina föräldrar eller med syskon eller närmsta släkt om psykisk ohälsa. Om det finns någon genetisk faktor för depressioner eller andra typer av psykisk sjukdomar i familjen?
Ja, vi har pratat lite om det, men jag vet inte om någon hade så mycket diagnoser eller så här. Men jag kommer ihåg att alltså, när jag var liten och min storebror sa, han gick till någon så här skolpsykolog. Han verkade ha, liksom, vad jag nu i efterhand skulle tolka som ångest då, liksom, som barn. Och när jag då var deprimerad i tonåren, då så kom jag ihåg att min mamma sa så här att min morfar då, hennes pappa, ibland hade liksom att han verkade ha lite ångest och sånt där. Och annars vet jag inte, jag har väl sett liksom, min farmor har väl märkt att hon inte alltid har mått psykiskt bra, liksom man verkar också ha haft kanske ångest eller sådär. Men jag vet ingen som har varit så här inlagd på,
nej,
på sjukhus för psykisk ohälsa eller något sånt där i släkten.
Mm. Någon som har stått på några läkemedel eller något som har diskuterats?
Nej, det är faktiskt inga. Det var mycket ovanligare för i tidigare generationer att man gick på läkemedel mot psykiska sjukdomar. Mm. Men det vet jag inte i så fall.
Nej, okej. Okay. Om jag skulle nämna läkemedel som litium eller Absenor eller Erginyl, Lamictal, är det någonting som du känner igen?
Alltså jag vet ju vad litium är. Och jag har kompisar som har använt det, men inga släktingar.
Nej. Panikångest kan man ju ha fast man inte är deprimerad.
Mm.
Alltså man tänker att det är antingen i en period i ens liv eller att man har det från att det utlöses första gången och så har man kanske det livet ut. Alltså att man får en plötslig attack av den här ångestkänslan som inte går över. Och sen har den någon form av liksom utlösande faktor inom 10 minuter ungefär, att man liksom blir helt lamslagen och bara helt paralyserad. Är det någonting som du har blivit drabbad av någon gång?
Ja, några tillfällen. Alltså, jag tror första gången jag fick det var nog någonstans, alltså kanske, då kanske jag hade min första depression när jag var kanske 18-19 eller sånt där. Och sen så fick jag en period till när jag var 20. Så däremellan så hade jag en period där jag var lite manisk, skulle jag nog säga. Så jag var väldigt uppåt och väldigt hade väldigt mycket energi.
Mm.
Och var glad för det mesta då. Men jag kommer ihåg, under den perioden så hade jag liksom jobbat rätt mycket. Suttit och tecknat och rätt maniskt. Och sen så när jag kom hem så fick jag liksom vad jag i efterhand förstått var panikångest. Och då var det så här, jag tänkte att det var något med, jag vet inte om det kändes någonting i bröstet och jag trodde kanske att jag skulle dö och hade lite problem liksom att andas och sådär. Och det gick över då, alltså det var bara vid ett tillfälle, jag fattade inte vad det var då riktigt. Det var min kompis som jag bodde med då. Han bara sa, nej men du kommer inte dö. Liksom. Det är nog ingen fara. Du.
Var det deadline-drivet? Att du hade någon deadline?
Nej, det var inte ens det. Jag bara hade liksom maniskt suttit. Åh fan, jag ska göra en sida till. Jag hade suttit och tecknat serier eller någonting.
Mm.
Och så hade jag bara så här, åh fan, jag är i gasen nu. Liksom. Ja. Jag gör mer. Och sen kom jag ihåg att när jag kom hem så fick jag en sån liksom, panikångestkänsla.
Mm. Men hur länge höll det i sig?
Den, här den maniska... panikångesten?
Den maniska.
Maniska perioden?
Ja, exakt.
Den var nog ganska lång tid. Den var kanske... Jag vet inte exakt, men jag var deprimerad precis liksom sista året i gymnasiet.
Mm.
Eller ett halvår där.
Mm.
Och sen på liksom framåt sommaren så där så så blev jag, det var då liksom, det var manisk kanske att ta i, men jag hade rätt mycket humörsvängningar också.
Mm.
Alltså jag kommer ihåg min mamma vid något tillfälle då kallade mig för manoaggressiv. Mm. Alltså istället för manodepressiv, för att jag kunde bli så extremt arg och liksom skrika på folk i familjen eller liksom så här. Och sen så ibland gick jag runt och var manisk och glad och sådär. Och den kan, jag vet inte, men från och till kanske ett halvår, ett år, den perioden.
Mm. Hur såg din sömn ut under den perioden när du var manisk? Kunde du ändå sova bra? Alltså bara var ner och sova?
Ja, det tror jag. Jag kunde sova hyfsat bra.
Ja.
Ja, det var nog inga större sömnproblem då. Och det kanske är att ta i och kalla mig själv manisk då. Jag kan ju inte de korrekta termerna.
Nej, men det är därför jag liksom fördjupar mig lite här nu. Just för att du använder det ordet.
Ja.
Så då vill jag veta om det verkligen är det eller om det tillhör något form av normaltillstånd.
Ja.
Ja. I det här som vi kallar det maniska då. Tycker du att du pratade för mycket utan uppehåll och att folk inte hann förstå heller vad du sa innan du var inne på nästa grej som du skulle prata om?
Alltså jag i de här perioderna jag kommer ihåg att jag hade liksom en lite så här konstig associationsförmåga, att jag kunde överanalysera saker väldigt mycket och se kanske lite så här lite nästan magiskt tänkande, att jag att vissa grejer tänkte att det här är något konstigt tecken. Alltså jag tyckte saker var helt sjuka liksom som hände.
Mm.
Jag vet inte, jag var ganska ung och ganska liksom, jag ville nog vara lite konstig också liksom.
Mm.
Jag tyckte nog det var coolt att vara lite en galen serietecknare liksom.
Mm.
Så det är svårt att avgöra vad som var image och vad som verkligen var lite galet.
Ja. Mm. Din mamma kallade dig för manoaggressiv.
Mm.
Då vill jag ställa den här frågan. Blev du lätt distraherad så att varje liten störning kunde få dig att tappa tråden?
Nej, det skulle jag nog inte säga.
Var du mer inriktad på att njuta av livet och ha roligt? Att du struntade i risker och konsekvenser?
Under vilken period?
Under den här maniska perioden som vi pratade om.
Ja, men det kanske jag var. Jag hade en sån här praktikplats då. Jag gick ändå dit och skötte mig nog hyfsat bra. Men det är ju lättare att njuta när man är glad och mår bra än när man mår dåligt.
Mm.
Men jag var ju samtidigt ganska fattig. Jag höll på med så här lite... Alltså taggade rätt mycket, kommer jag ihåg, under den perioden också. Så här på med klotter och lite graffiti och sånt där.
Mm.
Men det var väl ett billigt sätt att roa sig på.
Mm.
Jag trodde färg var jättedyrt. Var det det? Färgburkarna som man...
Jag kommer inte ihåg hur jag fick tag på dem. Det var säkert att man stal eller hittade. Eller...
Då är det billigt. Har du något tagname då? Något sånt där?
Ja, det hade jag. Det känns som nästan det mest pinsamma att svara på en sån här sak. Jag kan berätta öppet om... Nej, det är, jag tycker det är för pinsamt. Det gör för ont.
Du får ont säga.
Spar på det. Spar på det. Gjorde det lite ont?
Det var verkligen... Det är så pinsamt, liksom, det här...
Ja, det kan vara så att dra upp saker från... Jag vet ju själv, jag Jag höll på med hiphop själv.
Som i vilken form?
Så här, vi dansade, så breakdance. Mm. Och det var så jävligt dåligt. Va? Mm. Så att än idag när jag pratar med kompisarna var med, då tycker de att det var bra. Ja. Det var fruktansvärt pinsamt. Och det gör lite ont när folk tar upp det faktiskt. Mm.
Mm. Jag höll också på med breakdance som barn.
Mm. Ja. Okej, okay, om vi går tillbaka till den här panikkänslan som du fick.
Mm, mm.
Så några symptom, så får du säga ja eller nej.
Mm.
Att hjärtat slår ojämnt alldeles för fort eller att det bankar.
Ja, men det tror jag kände.
Mm.
Jag har upplevt det senare tillfälle också.
Mm. Svettiga händer, klibbiga händer.
Ja, säkert. Minns inte så noga.
Nej. Men du blir darrig och skakig.
Mm, kanske lite grann. Nej, darrig och skakig tror jag kanske inte var lite osäker på.
Nej. Svårt att andas.
Ja, det kommer jag ihåg att jag hade.
Mm. Kvävningskänsla eller klump i halsen?
Alltså, kvävningskänsla?
Ja.
Ja, men lite kvävningskänsla var något som var svårt att liksom dra in riktiga andetag. Och så. Mm.
Illamående, magbesvär, plötslig diarré?
Nej, inte vid panikångest.
Nej. Yr, ostadig, virrig eller matt?
Nej, men lite yr blev man nog.
Mm. Kändes omgivningen konstig, overklig, lösryckt eller främmande? Eller kändes det som att du var utanför eller delvis avskärmad från din egen kropp?
Mm. Ytterst marginellt i så fall.
Var du rädd för att tappa kontrollen?
Ja, men det var jag. Jag visste inte vad det var. Alltså andra gången jag minns att jag fick en panikångestattack.
Mm.
Då var jag med en tjej som sa att hon brukade få det ibland.
Mm.
Så att hon sa, ah, men, för då visste jag inte vad det var. Mm. Men då så sa hon, men det där är panikångest.
Mm.
Bara ta det lugnt, det är inget farligt egentligen. Liksom. Mm. Och då kom jag ihåg att då slappnade jag av mycket mer. Mm. Och det gick över efter hon hade sagt det. För då fattade jag, okej, det är det här.
Mm.
Då är det inte att jag håller på att dö. Liksom.
Nej. Hur är det, jag vet att de här frågorna är ju lite, kan vara lite konstiga också när man ställer dem till just stand-up-komiker eller personer som ställer sig på scen eftersom man exponeras till ganska hög grad. Men just att, så här, att utsätta sig fysiskt och psykiskt på platser där det är fullt av mycket folk, som en buss eller tåg eller torg eller vart det nu finns mycket folk liksom. Mm. Eller att gå kanske över en bro. Eller att gå genom en tunnel. Är det någonting som kan besvära dig?
Nej.
Nej,
alltså, nej, det har nog aldrig varit några större problem.
Mm.
Det, när jag var på så här Konstfacks julmarknad senast så tyckte jag, det var liksom, då tänkte jag, fan det är lite jobbigt att det är så mycket folk här.
Mm.
Det är nog någon grej som, men då var det svin mycket folk. Men det har jag inte känt så mycket annars.
Nej.
Jag tycker det är rätt lugnt. Och det var inte så att jag fick panik då. Ja. Jag bara kom ihåg att jag tänkte att fan, det är lite för mycket folk här. Ja. Lite jobbigt.
Att det är obekvämt mer kanske. Mm. Om vi tänker kring social ångest då.
Mm.
Olika situationer som kan vara ångestframkallande. Att inleda eller underhålla en konversation.
Ja, men minst tillbaka på skolan eller arbetsförmedlingen och sånt när man skulle göra någonting som var bara så fruktansvärt tråkigt och man skulle delas in i några små grupper. Det kunde ju vara lite lätt och ångestframkallande, men inte så farligt.
Nej, okej. Dejta?
Nej, det har jag inga problem med.
Nej. Tala inför personer i högre ställning än dig själv?
Nej, det är inte. Det är inte svårt. Jag kanske har lite så auktoritetsproblem ibland. Att jag kan vara kanske så här, provocera poliser och sånt där.
Föga förvånande.
Det är så jävla bra. Det måste man nästan få dra lite. Samma judo. Det är skitmånga riktigt bra scener från det. Jag. Väldigt bra. Provocerande kanske.
Äta med andra?
Nej, det har jag inga problem.
Nej. Urinera på en offentlig toalett?
Ja, det kan jag göra.
Det kan du göra.
Mm. Jag tycker inte det är jättekul att visa kuken för folk. Men...
Nej.
Men
polisen nu. Ja, ja.
Mest polisen.
Okej, bra. Under den senaste månaden, Simon, Mm. Har du besvärats av återkommande tankar, impulser eller inre bilder som har varit oönskade, motbjudande, olämpliga, påträngande eller obehagliga?
Nej, inte under den senaste månaden.
Men tidigare?
Ja, ibland har jag haft sådana liksom, det du beskrev. Mm. Det har haft under perioder.
Berätta, när infaller de? Och...
Ja, men jag kommer ihåg, det här, jag vet inte när det här var, men det var nog då runt kanske 2010. Då kommer jag ihåg att jag fick sådana här skamsköljningar. Liksom. Det kunde vara så här, någonting jag sagt eller gjort alltså, som bara kom upp som irriterande. Liksom. Och att jag då, att det dök upp och att, att jag sa typ bara, ja, men blundade och bara, åh, nej, fan. Mm. Alltså sådana grejer. Och, och att jag då också liksom hade en sån, ja, men visualiserade hur jag sköt mig själv i huvudet och bara, fan, liksom bara, pff, vet, man tänkte, fan, den här. Mm. Och det kommer jag ihåg, det var liksom, runt den perioden, runt 2010, så var det liksom, ja, men mest under vinterhalvåret. Mm. Och då fick jag också lite, så här, jag kommer ihåg, nästan som så här, lite ryckningar i kroppen. Mm. Alltså som så här, om ni vet, sömnryck precis innan man ska sova.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så rycker man till. Liksom, för, men det fick jag även i vaket tillstånd. Mm. Och det vet jag inte vad det berodde på riktigt. Då liksom, jag liksom missbrukade inte droger, men jag använde väl, alltså tog droger lite då i alla fall. Och det var någon som sa, men det kan vara kanske någon sån här tjackryckning eller sådär. men då hade jag inte använt tjack, alltså så här, jag använde inte det regelbundet, men kanske en gång i månaden i genomsnitt kanske. Mm. Och så jag rökte väl på lite ibland och så här, så det kan ju ha påverkats av sådana saker också. Mm.
Men det här var det som vi beskrev då, det här återkommande tankar, impulser eller de här ryckningarna. Det var som en isolerad händelse kanske runt 2010
var det nog, alltså, som jag minns det då, så var det kanske ändå under en lite längre period, alltså kanske, fast det var inte alltid. Nej. Alltså om vi säger en 3-4 års period, och det var kanske mest under vinterhalvåret det hände.
Var det i kombination med att du kanske hade nyttjat droger då? Kanske inte i samband med det direkta nyttjandet, men kanske någonstans efteråt?
Men jag tror även det var när jag liksom hade haft nyktra perioder också. Mm, eller i alla fall, eller perioder utan droger i alla fall. Jag drack väl öl ibland och hade ett ganska så här normalt drickande. Ibland kanske jag drack lite för mycket, men... Mm. Jag hade väl någon period när jag liksom drack. Ja, men det var någon period när jag insåg att jag måste börja dricka mindre. När jag så hade och blev av med väldigt mycket plånböcker och mobiltelefoner och typ trillade ofta när jag kom hem och skrapade upp och skadade mig själv. Sen insåg jag bara, men fan, jag kan ju sluta dricka efter ett rimligt antal öl. Jag behöver inte dricka tills mina pengar är slut eller jag blir utslängd för ett ställe. Eller. Och sen då bara så, ja, varför
så bra insikt.
Fan vad skönt. Varför ingen sagt det här tidigare?
Nej, men det var verkligen så. Ja. Och sen testade jag och bara dricka mindre och så lyckades jag göra det.
Så skönt, hevreka moment.
Ja.
Eller hur?
Ja, verkligen. Ja. Men det var väl kanske också att jag hade inte brytt mig så mycket om de negativa konsekvenserna. Nej. Innan. Det var så, då får man skaffa ny mobil. Eller
just det. Okej, okay, så om de här tankarna, om vi säger att det var under en period och säkert kanske mer isolerade till vinterhalvåret när det var mörkt och så, dök de upp i medvetandet om och om igen under vinterhalvåret trots att du försökte strunta i dem eller bli av med dem?
Jo.
Tror du att de här tankarna eller impulserna, bilderna uppstår ur ditt eget inre? Eller har de påtvingats utifrån? Är det någonting som du har reflekterat
över? Nej, det är nog från mitt eget inre.
Okay. Tyckte du att de var överdrivna eller orimliga?
Jo, men det var de var nog alltså överdrivna, att det var så här, idag så hade jag mer gett mig själv en paus eller så här, alltså så här, tyckte ja, men det var okej att säga så, det var inte så farligt liksom. Så det var ju lite överdriven reaktion och bara att få liksom sån en stark skamsköljning.
Ja. Just det, att det var okej. Okay. Under hela ditt liv, Simon, har du varit med om eller varit vittne till eller varit tvungen att ta i tur med någon extrem händelse som har inneburit död för någon annan eller någon?
Ja, det är ganska många omkring mig som har dött. Första gången, alltså så äldre släktingar och sånt, när de har dött så har det liksom inte varit så farligt, för det känns som en så naturlig grej. Men när jag gick i, jag vet inte om det var högstadiet eller gymnasiet, det var första gången då var det en barndomskompis som begick självmord. Och det var ju rätt chockande. Och sen något år efter det så dog en av mina bästa kompisar då han fick hjärnhinneinflammation. Och det var ju extremt jobbigt. Det var det som jag gissar kanske utlöste liksom de depressionerna, men det är inte helt hundra på heller att det var enbart på grund av det.
Nej.
Men sen så har det hänt några gånger efter det också, att nära kompisar har dött. Och jag nämnde, det har hänt lite jobbiga grejer hit och dit.
Har det påverkat dig då, om du tänker, påverkar det dig fram tills idag? De här personernas bortgång?
Ja, alla händelser påverkar ju en mer eller mindre, men det är svårt att sätta fingret på exakt hur det har påverkat mig, ska jag säga. Jag vet faktiskt inte hur det har påverkat mig.
Nej. Några minnen från de här personernas bortgång? Alltså att det är någonting som
jag tänker på dem ibland. Jag gjorde en serieroman som handlar om en kompis som dog. Som liksom som släpptes en ny upplaga nyligen. Så då har jag tänkt mycket på det. Och bläddrat i den boken. Och sen så den senaste kompisen som begick självmord. Tänkte jag på, jag vet inte om det var dag eller går, när jag såg någon som liknade honom gå på stan. Liksom, och då tänkte jag på det lite. Men jag mår inte så jättedåligt över det idag.
Nej, du har inga problem att prata om det? Eller liksom att du kan...
Nej, inga större problem. Det är kanske, om man är på liksom gott humör och är på någon fest, så är det väl så här, Man blev kanske inte så munter alltid när man pratar om det. Men, så jag gör det kanske inte i alla sammanhang.
Nej.
Men jag har inga större problem med att prata om det.
Nej. Okay. Ditt alkoholbruk.
Mm.
Mm. Om du får prata fritt. Beskriva fritt. Mm. Hur liksom schemat ser ut, om man säger så.
Mm. Nu... En vanlig vecka nu är väl så kanske att jag dricker öl. Jag kanske, igår drack jag ett glas vin på Big Ben. Och sen, ja men, om vi säger fredag, lördagar och sånt där så brukar jag för det mesta... Jag dricker nästan varje dag.
Mm.
Men inte så mycket.
Nej.
Idag har jag druckit en liksom 33 centiliters öl, en så här 4,5 eller någonting, innan när jag spelade in arkivsamtal tidigare idag.
Mm.
Och sen så nu dricker jag vin lite grann. Och det är inte varje dag, men jag skulle nog säga 4-7 dagar i veckan dricker jag alkohol. Och sen så det
så schysst gardering alltså.
Det känns som en ganska normal i våra kretsar.
Ja, bra. Skulle du vilja säga att du behöver dricka mer nu för att få samma effekt?
Som jag fick när då?
Ja, sen när du började med alkoholen.
Men när man börjar med alkohol då blir jag full jättesnabbt.
Så är det.
Men... Ja, men jag har nu jobbat upp en viss tolerans.
Mm. 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 Har du haft alkoholfria veckor?
Ganska sällan. Jag har haft två nyktra, en liksom 9-dagars period och en 11-dagars period.
Mm.
Och det är de enda medvetna gångerna. Och det var typ den senaste var för 2-3 månader sedan.
Okej.
Okay. Det var nyktra 11 dagar.
Ja.
Och innan dess var det kanske ett år sedan. Och då var jag nykter i 9 dagar.
Hur kom det sig? Hur blev det?
Den första gången var... Ja, men det var då tänkte jag nog så här. Jag har aldrig testat att ha en vit vecka.
Mm.
Jag har väl aldrig sett någon speciell anledning.
Nej.
Men då bara tänkte jag. Men jag kanske ska testa och ha det.
Mm.
Se hur lätt det går och så där.
Mm.
Och det var inga problem. Jag är ganska... disciplinerad när jag väl bestämmer mig för någonting.
Mm. Du hade inga fysiska påverkningar på något sätt? Att din kropp sa till dig på något sätt att du saknade alkoholen? Alltså att du svettades? Eller?
Ja, nu senaste gången så märkte jag att jag efter några dagar fick ont i huvudet.
Mm.
När jag testade 11 nyktra dagar.
Mm.
Då var det kanske efter 4-5 dagar så hade jag 2 dagar av huvudvärk.
Mm. Som inte kunde förklaras av något annat.
Nej, jag tänkte väl att det var på grund av någon abstinens eller någonting.
Mm. Okej.
Okay. Eller att det var liksom kroppen som ställde om sig på något sätt. För jag har hört att det var just 11 dagar för att jag snackade med någon läkare som sa att alkohol, att man märker skillnader i kroppen så långt som 10 dagar efter. Liksom.
Mm.
Så tänkte jag, men om jag slutar dricka i 11 dagar, så på den 11:e dagen så borde kroppen vara helt fri från alkohol. Ska se om jag märker någon skillnad.
Så då kan jag börja igen den 12:e dagen?
Ja, men jag skulle mest känna hur det kändes. Liksom. Mm. Och sen så är det ju att jag kanske får lite mer gjort och känner mig lite sundare liksom, när jag inte dricker.
Mm. Är du lika innovativ och liksom munter och...
Ja, det var ju lite tristare de här 11 dagarna.
Mm.
Det var lite gråare.
Alltså att du
ja,
alltså att du är tristare eller att det är tristare.
Ja, jag tänkte nog mest på alltså hela upplevelsen av livet.
Mm, okay.
Men kanske jag kanske var lite mindre, jag kanske inte var lika rolig heller. Jag tänkte inte så mycket på det. Alltså nu, eftersom jag jobbar som komiker, då går man ju upp och drar rätt mycket säkra rutiner och då skrattar ju folk i alla fall.
Ja.
Men Ja, men jag kunde ändå skriva skämt av ungefär samma kvalitet. Jag tror inte man ser någon skillnad på de skämten jag skrev de dagarna och de jag skrivit när jag drack.
Nej.
Nu är det en period när jag drack. Jag dricker ju fortfarande. På den tiden. Nu är det alltså en nykter alkoholist.
Ja, man undrar vem det är Simon försöker övertyga här.
Övertyga om vad?
Ja, just det. Okej, jag kommer läsa upp en del olika substanser som man kan missbruka.
Mm.
Och så får du svara om du har provat eller inte.
Okej.
Okay. Mm. Amfetamin, metamfetamin, tjack.
Alla tre.
Alla tre.
Eller tjack är väl amfetamin?
Ja, just det. Men det bara nämns olika. Liksom.
Eller jag vet, det var någon gång någon sa att det var metamfetamin. Men jag är inte säker på om det var just det. Men jag har testat det.
Mm. Kokain?
Japp.
Heroin?
Nej.
Olika typer av hallucinogener som LSD eller syra eller meskalin?
Mm, alla de.
Fencyklidin som är PCP eller ketamin. Eller
ketamin har jag testat.
Olika sniffningsmedel som butan, lim.
Ja, det var någon gång jag sniffade något lösningsmedel.
Mm. Och cannabis var du inne på tidigare. Att du har.
Ja, det har jag testat också.
Och det är någonting som förekommer?
Nej, det har jag inte. Jag tror fan det var 2 år sedan jag använde cannabis senast.
Okej. Okay. Olika typer av sedativa, alltså sederande läkemedel som stesolid, sobril och oxascan.
Kodin eller?
Nej, utan kodin.
Som benzo.
Ja, exakt. Exakt.
Jag har nog testat det någon gång.
Mm. Anabola steroider?
Nej.
Nej. Har du provat katt?
Katt?
Ja.
Nej, faktiskt inte.
Nej, du vet vad det är.
Ja, det är man tuggar i Afrika.
Ja. Jag skulle ställa den frågan ändå. Man vet aldrig.
Nej.
Okej. Okay. Bra. Men det här, alla de här medlen som du har provat då, det har du gjort. Vad är anledningen till att du har provat dem?
Mm, det har nog varit lite nyfikenhet.
Mm.
Kanske av image-anledningar.
Mm.
En vilja att vara rebell.
Mm.
Ja, men också för skoj skull kanske man kan, det kanske jag inte sa. Alltså så att man tycker det är kul.
Ja.
Verkar roligt som underhållning liksom.
Mm. Mm. Har du gjort det, har du provat dem då de olika i grupp med andra eller provat själv eller?
Det mesta har jag varit i grupp,
i grupp.
Eller med någon kompis.
Ja.
Alltså med någon.
Mm. Har du slagit fel någon gång?
Ja, det har du gjort.
Mm.
Hallucinogena droger specifikt.
Mm.
Alltså jag har haft lite mardrömstrippar på svamp, alltså psilocybin svamp och på ketamin.
Mm.
Nej, jo, ketamin har nog inte slagits jättefel. Jag menade vad heter det? Kaktus, alltså meskalin.
Ja. Mm.
Det har slagit fel någon gång också.
Mm. I sömnen då eller i vaket tillstånd?
I vaket tillstånd. Mm. Att jag så har trott att nu är jag fast i en psykos som jag kommer kvar i för resten av livet.
Mm. Mm.
Som är rätt obehaglig. Mm. Och då har jag tänkt, då har jag ju tänkt, nej, det här ska jag inte göra fler gånger.
Nej, nej. Nej, det var ju klokt. Okej, jag ska fråga dig om ovanliga upplevelser som en del människor har. Och jag tänkte bara att jag betonar det också. Att det här är inte under påverkan av någon drog eller alkohol eller tobak eller så.
Mm.
Utan i ett nykter tillstånd. Har du någon gång trott att folk spionerar på dig? Eller konspirerar mot dig?
Nej.
Nej. Har du någonsin trott att någon läser dina tankar eller kan höra dina tankar?
Nej.
Har du någon gång trott att någon person eller kraft utanför dig själv satte in tankar i ditt huvud som inte var dina egna?
Nej, inte mer än litteratur och sånt där. Då blir det ju att någon skriver en tanke, man läser den, den hamnar i ditt eget huvud.
Mm. Har du någonsin trott att du har fått speciella meddelanden på tv, radio eller i tidningar? Eller böcker?
Nej.
Har dina vänner eller släktingar någonsin tyckt att sånt som du tror på eller är konstigt eller ovanligt?
Nej, egentligen inte. Jag har väl kanske så här hävdat olika saker för skojs skull. Alltså så, om jag kanske har sagt någon gång så här, jag tror inte på dinosaurierna.
Mm.
Men då kanske jag inte har, och då har jag kanske tyckt det var konstigt. Men jag kanske inte själv riktigt har trott på den tanken. Utan det har varit en så här provokation eller någon för komisk effekt eller någonting.
Mm. Har du någon gång hört saker eller röster som andra inte kan höra?
Nej.
Har du haft några synhallucinationer någon gång då?
Det här utanför drag... Ja. Har jag haft det? Febertillstånd och sånt har jag haft det?
Mm. Men det kan ju förekomma. Men om man inte är febrig, om du är liksom, du är frisk och du är nykter, har du haft det då?
Kanske alltså så här, det kanske någon gång kommer jag ihåg när jag var så här i Spanien och skulle måla graffiti, men någon gång då fick jag för mig att det stod någon typ vakt eller något sånt där, bara bredvid oss, bara så här att jag blev, men det var bara några sekunder liksom.
Okay. Och sen kunde du fortsätta med din dag, alltså att du, det var inget typ som påverkade dig?
Nej, det var inte, jag blev rätt rädd då bara så här, men det var, det var liksom mörkt och jag, det var kanske liksom lite, man blev lite nojig av den upplevelsen.
Mm. Okej. Okay. Jättekonstig övergång, men hur lång är du?
1,69 och en halv.
Oj! Väldigt precis där.
Just det. Och hur mycket, vet du hur mycket du väger ungefär?
Ungefär, tror just nu väger jag nog 61 kilo.
Har du legat stabilt i vikt under dina vuxna år? Eller svajar det någonting?
Det svajar inte så mycket. Nej. Det har varit rätt stabilt. Alltså, när jag var deprimerad under den perioden så gick jag nog upp ganska... Då blev jag lite småfet. Men det var inte jättetjock liksom.
Nej.
Sen så hade jag någon period när jag var väldigt smal. Och det var ganska medvetet så här, att jag gick ner i vikt. Alltså, jag vet inte om det var någon form av ätstörning och sånt. Men någon period så var jag väl, alltså, så smal att typ, folk sa att det såg lite sjukligt ut.
Mm-hmm. Vilken ålder var det här?
Kanske 25. 24, 25, något sånt där.
Och då det var, infällde någon gång i samband med depressionerna?
Nej, då mådde jag inte så dåligt. Mm. Men det var liksom att jag ville gå ner i vikt. Det var nog liksom rätt mycket fåfänga och sånt där som kanske ballade ur lite.
Amfetamin?
Nej, det använde jag inte då.
Nej. Det kom senare eller?
Jag har aldrig använt jättemycket amfetamin. Nej. Alltså jag sammanlagt under mina 41 år så kanske jag har tagit amfetamin 5 gånger.
Mm. Jag tänkte, det kan vara en rimlig förklaring annars till.
Ja, nej, men
man går ner i vikt. Generaliserad ångest. För vi var inne på paniksyndrom tidigare.
Mm.
Och nu pratar vi lite om generaliserad ångest som kan vara liksom när som helst. Lite lägre ångestgrad i princip hela tiden.
Mm-hmm.
Att man känner mycket oro kanske.
Det är samma som generell ångest.
Ja, man brukar säga lite olika. Men GAD brukar det stå för.
Ja, just det. Det har jag talat om. Min kusin lider av det.
Mm? Generalized Anxiety Disorder. Mm. Är det någonting som du identifierar dig med? Att du har liksom en lägsta nivå av ångest eller oro som du lever med?
Nej. Nej, det ska jag inte säga.
Mm. Före 15 års ålder, Simon.
Mm.
Hände det att du upprepade gånger skolkar från skolan, rymde hemifrån eller höll dig undan hela natten?
Nej.
Mm. Upprepade gånger ljög, fuskade, lurade andra eller stal saker?
Det hände.
Mm. Något du vill?
Det var... Alltså, före 15 års ålder.
Ja, just det.
Men ljög, det gör man ju hela tiden.
Mm.
Liksom.
Mm.
Stal, ja, men det gjorde jag lite ibland. Alltså. Mm. Men jag snattade nog som mest kanske gymnasiet skulle jag säga. Mm. Men kanske så här, stal pengar och sånt där gjorde jag väl så här, om jag hittade någon, mina föräldrar kanske hade sparat mynt i någon burk, så stal jag pengar därifrån när jag var liten. Mm.
Var det något som du blev påkommen för? Ja, eller att någon märkte det?
Och... Men jag kommer ihåg när min mamma och min storbror, så vi satt och räknade mycket pengar vi hade.
Mm.
Och så frågade min mamma var jag hade fått alla de pengarna från. Så sa att jag hade hittat dem. Och så hittat så här, ja. Och sen,
det stämde ju ganska bra. I din portmonnä.
Ja, så man måste ju definiera var man har hittat, men det är ju sånt.
Och jag kommer inte ihåg om hon frågade, då kanske jag sa på gatan. Eller jag minns inte exakt. Men...
Mm. Starta slagsmål, trakassera, hota eller skrämmer andra?
Jag var väldigt mycket i slagsmål när jag var liten.
Mm.
Det slutade nog kanske då efter 15, 14-15.
Mm.
Men som barn var jag hela tiden i slagsmål.
Mm.
Och det var nog ibland jag startade dem också.
Mm. Avsiktligt vandalisera eller anla bränder?
Ja, det höll jag på med mycket.
Mm.
Alltså.
Mm.
Jag kommer ihåg en gång när jag misslyckades. Jag och en kompis försökte starta skogsbrand.
Mm.
Jag är väldigt glad om att jag misslyckades.
Vad var tanken? Kan du minnas vad tanken var?
Nej, det var nog mest att det skulle vara på ren djävulskap.
Ja.
Och sådär. Mm. Men jag gillade mycket så här smällare och elda med så här salpeter och socker som man blandade. Och sånt där.
Mm.
Det känns som många pojkar speciellt har det liksom strax innan puberteten. Mm. Man älskar eld och smällare. Och...
Mm. Mm. Avsiktligt gjorde djur eller människor illa?
Jag hade en myrplågarklubb som barn.
Till och med en klubb är ändå bra.
Ja, då var jag ganska liten. Det var kanske, jag vet inte om jag var 6 år eller någonting. Så jag och en kille som bodde på min gata.
Mm.
Det var myror då liksom i sanden där. Så kanske man så hällde ättika på dem så de led och sånt där.
Mm. Verkligen plågarklubb.
Ja, verkligen.
Alltså.
Ja. Ja, vi kallar det för myrplågarklubben.
Det är ändå insiktsfullt du har. Ja. Frisk ärlighet.
Just det. Har det hänt att du tvingar någon till sexuellt umgänge?
Nej.
Efter 15 års ålder?
Det är en mörk vändning.
Ja.
Vi pratar fortfarande om djur.
Råkar tvinga någon tyvärr.
Det var en hund.
Råka tvinga också. Det känns...
Jag hade en våldtäktsklubb.
Det var senare, då var jag 8 år.
Då var jag också 6.
38.
Okej, så efter 15 års ålder då. Hände det att du upprepade gånger gjorde sånt som andra skulle betrakta som ansvarslöst?
Efter 15 års ålder?
Just det. Som att inte betala vad du är skyldig, avsiktligt strunta i att behärska dig eller avsiktligt låta bli att försörja dig.
Ja, alltså avsiktligt låta bli att försörja mig. Jag gick väldigt mycket medvetet på bidrag. Mm. Alltså så mycket bidragsfusk och sånt där har jag ägnat mig åt.
Mm.
Och som, alltså efter 15 års ålder så snattade jag och stal ganska mycket grejer också under en period.
Mm. Mm. Precis.
Och klottrade så också.
Mm. Upprepade gånger varit i slagsmål, inklusive slagsmål med din partner?
Nej. Jag hade inte så många partners innan 15 års ålder.
Nej, men jag tänker liksom från...
Nej, jag har inte varit i slagsmål speciellt mycket efter 15 års ålder alls.
Okay. Ofta ljugit eller bedragit andra människor för att du har haft lust? Eller för vinnings skull? Eller bara för skojs skull?
Jag skulle inte säga ofta.
Mm-hmm.
Ljuga och sånt där, alltså i så här, i komiska sammanhang kan man ju göra det liksom.
Ja.
Säg frågan en gång till.
ofta ljugit eller bedragit andra människor för att du har haft lust eller för vinnings skull eller ljugit bara för skojs skull?
Nej, det får nog bli ett nej då. Mm.
Utsatt andra för fara utan att du bryr dig?
Nej.
Det var en lång väntan ändå. Till
ja, men jag funderar på om jag hade gjort det och om jag hade brytt mig.
Jag har gjort det mycket, men jag har alltid brytt mig.
Just det. För då kommer den här, the final question blir inte haft samvetskval efter att ha skadat andra, behandlat andra illa, ljugit, stulit eller vandaliserat.
Vandaliserat? Alltså för efter 15 års ålder? Mm. Då har jag nog vandaliserat saker utan att ha haft samvetskval.
Mm.
Det ska jag nog säga. Alltså, nu vet jag inte exakt hur gammal jag har varit vid alla tillfällen. Men jag kan ju säga när man har så här, kastat en sten in i en fönsterruta och sånt där. Men det var kanske runt 15. Och då kände jag nog att jag inte hade så mycket samvetskval.
Nej,
och sånt.
Nej. Och vad var syftet med det då?
Jag tror dels det fanns nog lite olika syften. Ett syfte var nog så att positionera sig i gruppen. Mm. Att man var cool och hänsynslös liksom, att man kan fick respekt då i sin kompiskrets.
Mm. Ja, men det är som alla oss som vill bli accepterade i en grupp. Sen går man liksom olika långt. För att, men har du någon gång åkt fast? Eller liksom behövt blivit häktad? Eller blivit liksom,
jag blivit fått en dom? Jag har blivit väldigt många gånger, men jag har blivit straffad.
Okay.
Jag har inget brottsregister.
Nej.
Men det var någon gång, alltså det var nog, jag vet inte om jag just hade fyllt 15. Det var nog till och med någon gång när jag var 18 och sånt. Jag fick åtalsunderlåtelse.
Mm-hmm.
Då var det på nyårsafton i Lund. Mm. Så var det liksom en brandbil som hade då kommit till Stortorget i Lund.
Mm.
Och jag vet inte vad de skulle göra där, men säkert ha koll på liksom fyrverkerierna och sånt där. Och så var det någon som hade gått ut ur den brandbilen och då hoppade jag in i den själv och satte igång så här, tryckte på lite olika knappar.
Mm, mm.
Och då började den liksom tjuta och satte igång sirenerna, tror jag lyckas säga.
Mm.
Och sen när jag kom ut därifrån så stod ett par poliser och bara så här, och liksom sa, ja, nu får du följa med här och ge dina uppgifter.
Mm.
Och så sa jag mina liksom riktiga uppgifter och sådär.
Mm.
Och det var väl några av mina kompisar som då började bråka med och hamna i fyllecell och sådär.
Som försökte försvara dig då?
Ja, eller? De kanske gjorde det. Men jag var ju rätt lugn då, bara gav mina uppgifter.
Mm.
Och sen så hände ingenting. Så trodde jag att de hade glömt bort det. Det var väl ingen stor grej.
Mm.
Men sen ett halvår senare typ så fick jag en lapp hem att det var så här, kallade till förhör eller någonting.
Mm.
Och så gick jag till förhöret och pratade med dem och sa vad som hade hänt.
Mm.
Då fick jag var nu under, jag kanske var 17 då, för jag kommer ihåg att min morsa fick följa med då.
Mm.
Men sen fick jag åtal, men jag var straffmyndig för jag var över 15, men jag fick åtalsunderlåtelse i alla fall.
Mm.
Och då var det väl så att om man begår brott inom en viss period så kan det här brottet tas upp igen.
Ja.
Det var egenmäktigt förfarande, det räknades som det.
Mm. Okay.
Men sen så har jag ju då, som jag vet inte, du nämnde det här samhällsljudet, det tv-programmet, då gjorde ju ganska mycket saker där vi blev gripna av polisen.
Mm.
Och jag var ju till och med i rättegång mot ryska staten i Finland. Där. Mm. Men jag har faktiskt aldrig blivit dömd för någonting.
Nej.
Jag blivit friad.
Du har blivit friad.
Mm. Mm.
Den är himla bra. Den är ju skitrolig. Den finns på YouTube.
Ja, men jag har sett den. Den är riktigt bra.
Ja, kolla upp den. Det är riktigt. Mm. Den är ju skitintressant.
Mm. Den får du gärna plugga så att lyssnarna får...
Ja. Men just i det sammanhanget, när vi gjorde de grejen, så märkte jag att jag ändå hade den förmågan att liksom att inte bry mig så mycket om konsekvenserna. Jag tyckte inte det var jobbigt till slut. Eller jag tyckte aldrig det var speciellt jobbigt att bli gripen av polis. För jag insåg liksom att om man bara själv tar det ganska lugnt, så då gör, de misshandlar inte en... eller ja, de gör inte med mig i alla fall.
Nej.
Och jag kommer ihåg, vi hade en... Det var ett inslag där vi... Ja, men det var en lägenhetsvisning på en så här väldigt dyr lägenhet.
Mm.
Och så, då så skulle vi göra... Ja, men skämtet var ju då att vi skulle bara känna oss som hemma där och så här, låg i soffan och käka pizza och spelade spel. Och,
hade ni beställt pizza till det, va? Till det,
eller? Ja, vi tog med pizzan och vi lagade omelett i köket och så. Och då så kom jag ihåg att när liksom hon då, mäklaren, hon fick panik och började... För Elinor Svensson är också komikern, hon, och Albin Olsson, och de liksom, när mäklaren kom in och sa, liksom fick panik och började skrika åt oss, och så då gick Elinor och sa, men hon, då sa hon så här, då tittade hon på mig och sa så här, men fan Simon, han är psykopat, han tycker inte ens det här är jobbigt. Nej. Han bara sitter där kvar. Men jag tyckte väl det var rätt kul då, och på något sätt så kunde jag ju stänga av det jobbiga och bara så här, ah, men nu sitter jag här och käkar chips i soffan medan hon är röd i ansiktet och liksom verkligen har panik.
Ja, det berörde inte dig liksom.
Alltså, nej, jag tyckte jag kände väl med att det här är min uppgift i det här inslaget som underhållare. Mm. Nu ska jag göra så här, och jag tyckte det. Jag kanske fick pyttelite ökad stressnivå inombords, men jag tror inte det syntes ut.
Nej.
För 5 år.
Nej.
Den är helt underbar.
Intressant.
Det är lite så här, jag får lite så här Andy Kaufman-vibbar av den faktiskt. Det är underbart.
Väldigt bra. Väldigt intressant, Simon.
Mm.
Jättebra underlag som vi har fått.
Ja.
Och kul att du har så mycket att berätta. Mm. Det finns säkert ännu mer att berätta.
Nej, det här var allt.
Det här var allt, okej.
Gå till svart, klipp till svart.
Verkligen, verkligen. Men då gör vi så att vi börjar avrunda. Jag kommer skicka de här formulären till dig som du får fylla i.
Yeah.
Och så skickar du tillbaka dem och så sammanställer jag dem. Och sen kallar vi dig igen till session nummer 2.
Mm.
Super.
Det ser jag fram
emot. Så gör vi en fördjupad intervju.
Yeah.
Ja.
Så screeningen är avklarad.
Screening är avklarad.
Vi har fått lära oss vad manisk aggression är.
Manisk,
monoaggressiv. Ja. Men det var nog hennes liksom... skämt på dem, manodepressiv, manoaggressiv.
Ja. Men det är väldigt fyndigt.
Ja.
Ja, jag gillar det.
Absolut.
Ja. Ja, jättebra. Men precis, då ses vi nästa gång och då fördjupar vi oss lite grann.
Ja, det gör vi.
Kul.
Ja. Tack så mycket för din tid.
Simon. Tack så mycket. Tack.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.